Vi ska börja, eller vi ska fortsätta med att lyssna till dagens gammaltestamentliga text som är från Jesaja 55, vers 8-11. Kan hända att det blir, vi får se om det stämmer med de verserna. Men jag har bett Kristina att läsa den texten. Det är kyrkårets tema idag är det levande ordet.
Ja, och det här är en av mina älsklingstexter. Och jag läste ett par av de här verserna när jag talade här för ett par månader sedan. När det gällde mitt Senegal-projekt då. Och jag läser 1981 års översättning. Och jag läser ett par verser till än vad du sa. Kapitlet ut. Se, mina tankar är inte era tankar. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Ty liksom regnet och snön faller från himlen och inte vänder tillbaka dit igen förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande så att den ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det också vara med ordet som utgår ur min mun. Det ska inte vända tillbaka till mig fåfängt utan att ha verkat vad jag vill och utfört det som jag hade sänt ut det till. Ty med glädje ska ni dra ut och i frid ska ni föras framåt. Bergen och höjderna ska brista ut i jubel där ni går fram. Och alla träd på marken ska klappa i händerna. Där törnsnor nu finns ska cypresser växa upp. Och där nässlor står ska myrten växa upp. Och detta ska bli Herren till ära och ett evigt tecken som ej skall utplånas. Amen.
Det levande ordet är alltså kyrkårets tema för idag. Och den text som jag strax ska läsa är hämtad från Hebreerbrevet 4. Där talas det om Guds ord som är fyllt av liv och kraft. Och med en skärpa som tränger djupt ner i hjärtat. Och som uppenbarar vad som finns där inne. Långt mer träffsäkert än mina egna självprövningar och analyser kan göra. Författaren som vi inte vet vem det är. Han har från kapitel 3 hämtat en del lärdomar från israeliternas vandring i öknen. De var på väg mot löfteslandet. De var på väg in i vilan som Hebreerbrevets författare skriver om. Men den generationen som gick ut från Egypten, de kom inte in i det landet. Och det berodde på att de inte ville lyssna till Guds röst. Eller uttryckt på ett annat sätt, det berodde på deras otro. För det är ju Guds ord som föder tro. Och utan Guds ord uppstår ingen tro. Och utan Guds ord kan tron inte hållas vid liv. Så nu använder alltså författaren det här löfteslandet som en bild på frälsningen. Frälsningen är landet där vi får vila från våra egna verk. Genom tron på Jesus. Eller annorlunda uttryckt, genom att vi lever av hans ord. Jag läser nu från Hebreerbrevet 4, vers 6-16 för att få ett helt sammanhang. Det är naturligtvis lösryckt det här också. Jag hade behövt läsa hela Hebreerbrevet för att få hela sammanhanget. Men från vers 16. Nej, från vers 6. Hebreerbrevet 4, vers 6. Det står alltså fast att somliga går in i vilan och att de som först fick höra evangeliet predikas inte kom in för sin olydnads skull. Därför bestämmer han på nytt en dag som han kallar idag, när han långt senare säger genom David vad som redan är nämnt. Idag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. Ty om Josua hade fört dem in i vilan skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som det och blir ett exempel på olydnad. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd, och det tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Då vi nu har en stor överste präst, Jesus Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blir frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Jag skulle vilja att vi sjöng. Det finns någon som kan ta upp den här sången. Charlotte, var är du? Vad sa du? Okej, men Inger kan den och många andra av er. Vi sjöng den här på, nu kommer Charlotte. Vi sjöng den här sången på styrelsemötet i onsdags. När jag vilar verkar Jesus i mig. När jag vilar från mina verk. När jag vilar i Gud verkar hans ande genom mig. Charlotte eller Inger eller någon. Vilar verkar Jesus i mig. När jag vilar från mina verk. När jag vilar i Gud, verkar hans ande genom en gång till. Vilar verkar Jesus i mig, när jag vilar från mina verk. När jag vilar i Gud, verkar hans ande genom mig. Det var en sång om löfteslandet. Men vad då vila? Det står ju också att vi ska sträva, eller ivrigt sträva, efter att komma in i vilan. Det låter ju väldigt motsägelsefullt. Och vad då nåd till hjälp i rätt tid? Strax innan så talas det ju om att vi måste stå till svars. Och det står att Guds ord är vår domare. Vad då nåd? Hur får man ihop det här? Domen och nåden. Det tveeggade svärdet och trons vila. Att sträva och att vila. Jag kan börja med att konstatera att domen som det talas om inte är någon fördömelsedom, utan mer en slags prövning, En slags prövning för att nå ett gott resultat. Ungefär som när guldet renas genom eld, som Petrus skriver om i sitt första brev, på tal om hur Gud verkar med oss genom våra prövningar. Eller frestelse, det är samma ord på grekiskan. Så när Guds ord prövar oss, när Guds ord dömer oss, så är det för att vi ska bli fria. När svärdet tränger in och avslöjar den synd och trasighet som finns i hjärtats skrymslen, då, just då, är det rätt tid för oss att skynda till nådens tron för att få hjälp. Meningen med domen är att vi ska drivas in i Guds famn. Att vi ska drivas in i nåden. Hur strävar vi alltså efter att komma in i vilan? Jo, genom att lyssna till Guds röst. Genom att utsätta oss för ordets prövning. Och i samma stund öppna oss för Guds nåd och barmhärtighet. Så här stod det några verser innan i vers 2 och 3. Evangeliet har predikats för oss lika väl som för dem. Och de talarna som de som gick genom öknen då. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. Han talar alltså om att ordet genom tron ska smälta samman med oss. Det är vi som tror som går in i vilan, in i löfteslandet. Inte på grund av vår stora tro, utan på grund av ordet som vi sätter vår tillit till. Vi läste förut i texten att allting ligger öppet och synligt inför Gud. Det är alltså ingen idé att försöka som Adam och Eva att gömma sig. För inte ens våra innersta motiv, inte ens allt det där som också kan vara okänt för oss själva, är dolt för Gud. Han vet vad som finns i våra hjärtan. Han vet vad det är som driver oss. Men genom hans levande ord kan vi alltså själva få hjälp att se en del av det. Lite i taget, så mycket som vi klarar. Och på det sättet så påbörjas redan här i tiden den prövning som måste till innan vi slutligen kan gå in i en totalt ostörd och full gemenskap med Jesus Kristus. Då först i evigheten, när inga gamla synder och inga gamla sår längre stör vår kärlek till Gud, då först blir sabbatsvilan fullkomlig. Det här med räkenskap och dom, det kan vara svårt för oss moderna människor att smälta och ta till oss. De orden ger oss ofta negativa associationer. Men om vi tänker efter, om vi bara lite grann anar den överväldigande, obeskrivliga härlighet som det kommer att vara att få leva i en omedelbar och full gemenskap med Jesus Kristus, då kan vi faktiskt känna tacksamhet över att vi först ska få befrias ifrån allt som inte är av honom. Alltså vi kan känna en tacksamhet över domen. För att få befrias från allt det som stör vår kärlek Det är ju det prövningen inför Kristi domstol handlar om för Guds barn. Det är inte en fördömelsedom, utan det är en dom till att befrias till fullkomlig kärlek. Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som dem och blir ett exempel på olydnad. Det var vers 9 och 11. Och sen så börjar vers 12, alltså med ty. Ty, Guds ord är levande och verksamt. Det står på grekiskan om energi. Det är fullt av energi. Guds ord är fullt av energi. Det är skarpare än något tveeggat svärd. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Alltså, Guds ord är verksamt för att förvandla våra hjärtan och ta oss in i trons vila. För att komma dit behöver våra hjärtan mer och mer förvandlas. Guds ord dömer hjärtats uppsåt och tankar, inte för att göra oss modfällda och rädda, utan för att vi ska växa och mogna i kärleken. Och när Gud tar fram våra dolda motiv och drivkrafter i ljuset, så är det för att han älskar oss och vill oss väl. När han använder operationskniven, så är det därför att han är vår läkare. Och att leva på det sättet med Guds ord, att det får kontinuerligt avslöja mina innersta behov, det är en väg till helande och upprättelse. Guds ord är nådens verktyg i mitt liv. Det är ett nådamedel som hjälper mig att vandra på bättringsvägen. Och på bättringsvägen är vi när vi hela tiden vänder om till Gud. När vi först kommer till Gud, så förstår vi ju inte hur, och det gör vi kanske aldrig, hur djup den skada är som Bibeln kallar för synd. Utan visst är det kanske istället synden som vissa lätt identifierbara handlingar och inte så mycket mer. Men allt eftersom Gud genom sitt ord och genom sin ande får fortsätta sitt verk och med ordet tränga in, så ser vi ju tydligt hur det ligger till. Eller vi ser mer och mer tydligt hur det ligger till och hur fullständigt omöjligt det är för oss själva att åstadkomma den där djupa förändringen i våra hjärtan. Och ju mer vi känner den hjälplösheten, desto mer betyder Guds nåd för oss. Och det är just där, i den tilliten, i den utsattheten och i den tilliten som trons vila finns. Trons vila finns inte där jag är stor och stark, utan trons vila finns där jag ser att mitt räcker inte till, utan jag får gå in i det som Jesus har gjort. Där får jag vila från mina egna verk, också från min egen prestationsverk med ä. Och jag får vila i Jesu verk och i den verk och smärta som han har burit. Och det är just på det spåret som Hebreerbrevets författare fortsätter, efter att han först har talat om ordet som dömer och räkenskapen som väntar. Då säger han alltså, jag läser det igen. Då vi nu har en stor överste präst, Jesus Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blir frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Så mitt i den prövning som Guds ord utsätter oss för får vi hålla fast vid vår bekännelse. Vi får hålla fast vid Jesus eftersom han är vår överste präst. Och det är inte enda gången i Hebreerbrevet som det talas om Jesus som överste präst. Den bilden kanske inte säger så mycket för oss idag, men för de judar som först fick det här brevet så var det en stark bild. Jesus var alltså den som genom sitt offer hade försonat människans synd. Inte likt de tidigare överste prästerna som en gång om året gick in i helgedomen och offrade bockars och kalvars blod. Utan Jesus hade en gång för alla offrat sig själv och på det sättet öppnat vägen för oss in i det allra heligaste, ända in till Guds hjärta. Och därför, mitt i våra frestelser, mitt i våra prövningar och mitt i den brustenhet som ordet avslöjar i våra liv, så får vi hålla fast vid bekännelsen till Jesus. Inte för att vi litar till vår egen förmåga, utan för att vi litar på honom som först blev frestad och prövad som vi och klarade provet och som sen genom sin död vände rätt allt det som hade gått snett för oss. Och det kunde han göra därför att han var både sann Gud och sann människa. Som Gud kunde han göra det här med en evig giltighet, det talar Hebreerbrevet om. Och som människa kunde han göra det som vår representant. Han var en av oss. Han gjorde det å våra vägnar. Han blev frestad, prövad i allt, liksom vi, men utan synd. Och han känner med oss i våra svagheter. Och därför kan vi frimodigt, utan rädsla, utan skam, komma inför hans tron, som är en nådens tron. Det här är raka motsatsen till det som scenariot i lustgården med Adam och Eva. De syndade och de gömde sig för Gud av rädsla och skam. Plötsligt så var det ett stort avstånd mellan människan och Gud istället för närhet. Mellan människa och Gud ligger skulden som ett stenblock i vägen. Men i Hebreerbrevet är bilden en helt annan. Det är något nytt som har hänt. Jesus, gudamänniskan, har burit synden för vår skull. Vi tar emot, vi blir Guds barn. Kampen fortsätter visserligen, men vi behöver aldrig mer gå bort ifrån Gud. Vi behöver aldrig vända ryggen på grund av skam eller rädsla. Utan frimodigt får vi närma oss vår far och komma in i hans heliga närhet, tack vare Jesus. Och det ordet om att frimodigt få komma, det får vi ta med oss nu in i nattvarden. Vi får komma frimodigt, och det betyder inte att vi alltid kommer med ett leende på läpparna eller att vi alltid är fyllda av lovsång. Utan frimodigheten handlar mer om en visshet om att vi är välkomna. Att vi inte behöver vara rädda eller tveksamma. Och den vissheten kommer ju inte från mina känslor utan från Guds ord. Som inte bara uppenbarar mitt eget inre utan också och framförallt visar på det som Jesus har gjort för mig. Därför säger ju Hebreerbrevets författare också i kapitel 12: låt oss fästa vår blick på Jesus. Det är han som har öppnat vägen för oss in i Guds heliga närhet. Långt innan jag närmade mig Gud var han där inne vid Guds eget hjärta och gav sig själv som offer för all synd. Vi är välkomnade, vi är efterlängtade i Guds närhet, vid hans hjärta. Låt oss komma. Jesus, ge oss mod att låta oss dömas av dig. Ge oss mod att låta oss älskas av dig. Och när du, uppstånden från de döda, kommer till oss, hjälp oss då att höra och svara dig när du säger: var inte rädd. Tack Jesus för din förlåtelse. Tack för barmhärtighet och nåd. Tack att vi får komma dig nära.